Så om ni har era biblar med er så får ni slå upp till första Korintierbrevet kapitel 2, så ska vi läsa verserna 6-16. Vi ska avsluta kapitel 2 denna gång. Tre sista verserna ska vi gå igenom idag. Vi ska läsa ända från vers 6 ner till vers 16. Vishet förkunnar vi dock bland de vuxna. En vishet som inte hör till den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga och fördolda vishet som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Hade de känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men som skriften säger, vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berättat dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud, för att vi ska veta vad vi fått av Gud. Det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär oss, när vi förklarar andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot kan bedöma allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. För vem har lärt känna Herrens sinne? Vem kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Amen. Så senaste gång gick vi igenom verserna 10-13. Där konstaterar du att källan till vår insikt i Guds vishet är en person. Det är den tredje personen i den treeniga guden. Det är den helige ande som är källan, som är den som uppenbarar Guds vishet för oss. Så har vi då idag kommit till den sista delen här i Paulus behandling av Guds vishet och världslig vishet, som vi då började på med redan i förra kapitlet, kapitel 1 och vers 17, en liten del där av vers 17, och som vi har fortsatt att titta på ända till denna vers. Nu ska vi då avsluta hela detta långa avsnitt om Guds vishet och världens vishet, och vi har spenderat en ganska lång tid på det. Jag räknar att det här blir tionde predikan över detta ämne, över denna Guds vishet och världslig vishet. 30 verser, tre verser per gång i snitt. Och vi har gjort det då för att lägga en grund för vår fortsatta förståelse, vår fortsatta studie av första Korintierbrevet, som vi vet innehåller väldigt många olika läror, väldigt många olika förmaningar, tillrättavisningar. Vi går inte direkt i de senare kapitlen där det finns mycket oenighet, mycket kontrovers, mycket sådant som kristna argumenterat om och diskuterat över genom tiden, utan vi börjar här från början, precis som Paulus gör, med att noggrant gå igenom vad som är Guds vishet och världslig vishet, för att lägga en rätt grund och förstå det när vi kommer till dessa senare ämnen. Så med det sagt då, så låt oss då titta här på dessa sista verser i detta kapitel, börjandes med vers 14. En oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. Det är dårskap för henne. Hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den här versen handlar då om det som inte har Guds vishet. Det som förtröstar på världslig vishet. Det som är utan anden. Det kallas här i den här versen för psykikoi på grekiska, som betyder själslig, jordisk. Det är alltså motsatsen till andlig, motsatsen till att ha anden, man är utan anden. Det är alltså det som inte tror, det som inte är Guds barn, det som inte är hans heliga. Det som förtröstar igen på världslig vishet istället för Guds vishet. Det är alltså inte det kötsliga som vi kommer då att gå vidare till att titta på i nästa kapitel, i början på kapitel 3 alltså. Där då Paulus flyttar fokuset tillbaks till korintierna och deras läge eller deras utveckling i anden, att vi fortfarande är kötsliga. Men det är inte det som det handlar om den här gången, utan det är då icke-troende människor. Medan korintierna var troende, det som har anden, men betedde sig på ett sätt som att de inte har den, är det alltså kötsliga. Men här har vi då ett fokus på det som faktiskt inte har anden, det som inte är troende, det som inte har fått Guds vishet uppenbarad för sig genom anden. Och det här kan då verka vara en lite onödig detalj att anmärka på. Varför behöver vi se skillnaden på dessa två grupper? Men jag vill vara tydlig med att göra en distinktion här. Att dela upp dessa människor. Så att vi inte blandar ihop dem och tror att en kötslig människa är en sån som inte tror. I det här sammanhanget. Och en oandlig människa är en sån människa som kan tro. Utan det är alltså två distinkta grupper. Den ena har Guds vishet, har Guds ande. Den andra har det inte. Vi kommer förstås att återkomma igen då, nästa gång till det kötsliga. Då vi kommer till kapitel 3. Men vi ska idag fokusera på dessa avslutande verser här i kapitel 2. Och jag vill också göra den här distinktionen. Vi vill göra det tydligt att det är olika människor. Det handlar om olika grupper. Inte en enda samma grupp. Är för att tidigt, i den tidiga kristna kyrkan, bland de gnostiska irrlärorna, så fanns det som hävdade att det fanns en högre andlig grad och en lägre andlig grad. Så att du kunde fortfarande vara troende men inte ha anden. Och det som var troende och hade anden var även högre grad. Det kunde förstå Guds vishet, men det fanns då det som inte kunde förstå den. Men det är alltså inte det som Paulus är ute efter här. Det här går snarare emot hela hans poäng med detta stycke. Guds vishet ges genom anden, som vi konstaterade förra gången. Om den ges genom anden, om det är någonting som Gud gör, så är det inte beroende av oss. Det är inte beroende på om vi är mogna i vår tro, om vi är andliga eller kötsliga i den bemärkelsen. Utan det är enbart beroende av Gud och hans vishet, hans nåd, vem han ger av sin ande, vem han uppenbarar sin vishet för. Så all ansträngning efter köttet är då världslig vishet, som inte ens kommer upp i samma kategori som Guds vishet. Den går tvärtom mot sin undergång. Så vi kan här i den här versen se tre kännetecken på dessa icke-troende människor, dessa oandliga människor. För det första, att det inte tar emot det som kommer från Guds ande. Och det är då i skarp kontrast till det heliga som faktiskt tar emot det som kommer från anden. Hans utvalda, det som har anden, får det uppenbarat för sig. Men det oandliga kan inte ta emot den. Det visar bort den. Den är irrelevant för dem. Det förkastar Guds vishet. Detta är alltid ett kännetecken på det som inte tror. Det visar bort Guds vishet. Det förkastar den. Det andra kännetecknet på dessa människor är att orsaken till att de inte tar emot den här visheten, Guds vishet, visheten från ovan, är på grund av att det är en dårskap för dem, som det står här i versen. För världen i sin vishet är korset en dårskap, en stötesten, någonting som är korkat. Det ses som en svaghet. Det vill inte tro, för att det menar att det har en vishet som faktiskt är vis, men som vi vet är en dårskap. Det uppfattar allt det som kommer ner från ovan, evangeliet om Kristus Jesus, som någonting svagt, som någonting till för människor som inte förstår, som inte har förstånd, för det dumma, för det svaga. Nej, världen i sin stolthet avvisar all denna vishet. Detta är det andra kännetecknet på det. Hur det reagerar på predikandet av Guds evangelium. Och det tredje kännetecknet på dessa människor är det inte kan förstå det som anden ger åt det troende. Det kan inte förstå det. Det är helt enkelt inte kapabla att göra det. Det har ingenting att göra med någon fysisk eller mental defekt hos dem, utan en andlig defekt. Det kan inte få den eftersom Guds ande inte uppenbarar det för den. Och det som vi ser här i sammanhanget, att andlighet för Paulus innebär alltid någonting som kommer från Guds ande. Det är inte andlighet i största allmänhet, utan andlighet, det som är andligt är för Paulus någonting som kommer från Guds ande. Och det har inte anden. Det är alltså andligt defekta, det kan inte ta emot det. Dessa människor, dessa oandliga, det är dolt och hemligt för dem. Så detta är det tredje kännetecknet på hur dessa oandliga människor känns igen. Och sen då, sista delen av den här versen introducerar ett ord som vi kommer att återkomma till flera gånger. Det är ordet bedömas. Bedömas. På grekiska anakrinetai betyder att döma, överväga, avgöra. I det sammanhanget av en undersökningsprocess. Där någonting som går före själva domen. Som i en domstol där man först går igenom bevisen för eller emot. Och bedömer dessa bevis före man kommer till själva den slutgiltiga domen. Det är alltså inte domen i sig, utan undersökningen före domen som det här ordet bedöma syftar på. Ordet används då bland annat i Lukas evangelium om Pilatus förhör av Jesus före han blir korsfäst. Samma ord som används där. Här i första Korintierbrevet är ordet, eller används ordet nästan enbart på ett polemiskt eller ironiskt sätt. Det är alltså så att med stor sannolikhet ett väldigt kontroversiellt ord bland korintierna. Ett ord som är laddat, som lätt uppfattas som någonting som föder strid bland dem. Användning av ordet i, som vi ser senare i kapitel 4 och i kapitel 9 är det i sammanhanget att korintierna dömer Paulus. Så att de har förmågan, de kan se varför, se till hur de bedömer Paulus, hur han har handlat och hur han borde ha handlat. Hur de är andligt mogna och kan bedöma hans undervisning, bedöma hans sätt att undervisa. Så det är alltså mycket sannolikt att Paulus här vill genast börja med att korrigera korintiernas uppfattning av detta ord, detta bedöma eller detta döma, så att de vet vad det är att döma rätt. I det här sammanhanget då var att bedöma vad som är från Gud och vad som inte är från Gud. Här används det för att visa att det som är det är utan anden inte ens kan göra den här inledande undersökningsprocessen av Guds vishet. Och det är förstås för att de inte har anden, den heliga ande. Världslig vishet och mänsklig kunskap kräver att vi undersöker och tar reda på före vi kan komma fram till en slutsats, en bedömning. Det är ofta används i vetenskapliga metoder. måste uppfylla tre krav. Det måste gå att iaktta, studera. För det andra så måste det gå att upprepa flera gånger. Så du kan samla in data från flera olika tillfällen. För det tredje så måste det gå att mäta. Så du får samlat in data. Detta är en metod som vetenskapsmän ofta använder för att studera, undersöka och komma fram till slutsatser. Och att det inte är möjligt att göra en sån här process på visheten som är från ovan är förstås självklart, eftersom visheten från ovan inte uppfyller dessa krav. Du kan inte upprepa den, så du kan studera den flera gånger. Du kan inte mäta den med olika instrument. Du kan inte iaktta den. Den är också därför otillgänglig för människor som förtröstar på världslig vishet. Det som har satt sin förtröstan till sådant som människor kan göra. Som de är kapabla till att undersöka, komma fram till och forska i. Hit hör förstås det resonemangsförnuft som var populärt bland de grekiska sofisterna. Förstås influerade korintierna på många sätt. De var vana med att undersöka och resonera och logiskt komma fram till olika slutledningar. Det är därför vi ser här åter en gång Paulus tar sig tid för att sätta in ett begrepp i dess rätta sammanhang. Vad betyder det att kunna bedöma Guds vishet? Vad betyder det att kunna bedöma ett andligt sammanhang? Och detta ord kommer vi då att återkomma till flera gånger i följande verserna och i kommande kapitel. Men så följande vers då, vers 15. Den andliga människan däremot kan bedöma allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Och här har vi då en vers som står i skarp kontrast till det som vi såg i förra versen, där fokuset var på det oandliga, det är utan anden, det är otroende, icke-troende. Här är då fokuset igen på det heliga, Guds utvalda, det som har fått Guds vishet uppenbarad för sig. Och detta är då förstås, som så många gånger för ett tecken för oss, att det finns bara två grupper inför Gud. Det finns bara den gruppen som har Guds vishet och den som inte har Guds vishet. Det finns inte en tredje grupp som har lite av den men inte har den fullt ut. Ingen grupp som är neutral som kan säga att vi avstår från den som om det skulle vara möjligt. Utan det finns bara två grupper inför Gud. Hans utvalda och det som går förlorade. Det förtappade. Här ser vi då Paulus tala om det med anden igen, de andliga människorna som någon som kan bedöma allt. Bedöma allt, det samma verb igen, bedöma här. Och detta bör då igen förstås i sitt sammanhang förstås. Vi kan inte ta denna vers och påstå att vi nu kan bedöma precis allting som sker. Att vi vet hela Guds vishet, hela hans dolda vishet också. Det tror jag att vi alla vet av egen erfarenhet, att vi har inte en sådan vishet. Vi kan verkligen inte bedöma allting som sker. Vissa saker är fortsättningsvis fördolt för oss. Men det som ordet kan bedöma allt däremot betyder är att den andliga människan, alltså vi som tror, vi kan skriva om det på det sättet, vi som tror, det som har den Guds heliga ande, kan bedöma Guds vägar. Det kan bedöma Guds vishet genom anden som utforskar allt. Alltså inte på egen väg utan genom att bli undervisade av anden, genom hans ord kan vi bedöma Guds väg. Vi har fått en insikt i Guds frälsningsgärning, i detta kors, i denna Kristus. Vi förstår att det inte är en dårskap, att det inte är svagt, utan vi kan sätta det in i sitt rätta sammanhang och se att världslig vishet verkligen är så mycket lägre än Guds vishet. Så att vi verkligen ser att det är sann vishet och inte dårskap. Det är sann styrka och inte svaghet. Och denna tanke fortsätter vi med i andra halvan av versen, där vi ser att dessa samma andliga människor inte kan bedömas av någon, samma verb igen. Någon i det här sammanhanget är förstås en hänvisning tillbaka på den människan som inte har Guds ande, de oandliga människorna. Den oandliga människan som då saknar den här förmågan att bedöma allting, att bedöma Guds vishet. Det är inte den oandliga människan, han som, eller hon som tröstar på världslig vishet, på vetenskapen, på filosoferna, som kan komma och sätta sig över den kristne och bedöma honom eller henne. Utan tvärtom, det är den kristne som kan komma och bedöma den oandliga människan, som verkligen ser både världslig vishet och Guds vishet. Det finns mycket vishet i ett uttryck som lyder: den förtappade människan kan inte förstå helighet, men den helige människan kan mycket väl förstå ondskans djup. Alltså, för alla som är födda på nytt, alla vi som är här idag, alla de som tror, har erfarenhet av ett liv utan Gud. Vi vet vad det är att hata Gud. Vi vet vad det är att synda. Vi vet vad ondska är. Men vi vet också vad Guds vishet är. Det gör inte den oanlige. Den oanlige vet inte vad Guds vishet är. Den oanlige vet bara vad som är synd. Vad som är av den här världen. Det kan bara se till det människan gör. Se till den vishet som utvecklas. Den vishet som säger att vi människor är det högsta här på jorden. Vi är den högsta rasen eller den högsta skapelsen. Vi använder förstås inte ordet skapelse utan någonting annat. Den högsta arten. Den högsta levande livsformen. Det är vi som styr utvecklingen. Det är vi som kan undersöka och komma fram till nya tekniker, nya vapen, nya metoder för att styra djuren, för att styra naturen, från att utvinna ur världen alldeles rikedom. Lejonen må vara starkare än oss och elefanten må vara större än oss, men vi har vapnen för att få dem att bli lydiga. Vi är kungar, vi är det farligaste bland alla djur. Vi kan styra dem. Men allt detta, all denna världens vishet, all denna stolthet att kunna styra hela världen och skapelsen är en vishet som blir överglänst av Guds vishet. Vi har genom andens undervisning verkligen fått uppenbarat för våra ögon att vår utveckling, allt det vi har kommit fram till, all vetenskaplig framgång har kommit till oss genom Guds nåd. Att det är Gud som först har gett oss det. Att vi inte av vår egen ansträngning har kommit fram till någonting. Och tvärtom så vet vi att det finns en ännu större vishet. En vishet som går längre än den här världen. Som inte går mot sin undergång. Som inte är fast i det ständiga undersökandet, mätandet, upprepandet. Som inte är föränderlig. En sådan vishet har vi fått. Vi har fått förmågan att bedöma allt. Alltså både Guds vishet och världens vishet. så att vi förstår dem båda. Det som den här versen däremot inte säger är att Guds utvalda är bortom all kritisk granskning. Att det inte kan bedömas att vi, det vi gör, det vi tänker, det vi säger är bortom all dom. Det är lätt att ta den här versen ur sitt sammanhang och försöka påvisa att vi som är andliga, vi som har nått upp i en hög grad av andlighet, vi kan inte kritiseras, vi kan inte ifrågasättas, vi kan helt enkelt inte bedömas av någon människa, synnerligen inte av oandliga människor. Och det finns då alltid det som påstår sig vara fulla av anden, andliga människor som påstår att det inte kan bedömas. Det kanske främsta exempel på det är den person som tidigt gick under namnet biskopen i Romen, som vi idag kallar för påven, som har satt sig på en position där han påstår sig tala från Gud och allt det han säger är sant. Det kan inte ifrågasättas. Men att tolka den här versen på det sättet, som att det finns människor som inte kan bli dömda, inte kan bedömas, det är så andliga så att det inte kan dömas, är att våldföra sig på den här texten, förvränga den för sina egna onda syften. Versen har absolut ingenting att göra med att vissa når en högre andlighet och vissa en lägre, att de lägre inte kan bedöma det högre. Det som har fått en andra välsignelse eller ett andedop, som vissa människor hävdar. Sådan andlig elitism, om vi kan kalla det för det, är raka motsatsen till Guds vishet, som faktiskt går ut till sådana människor som är svaga, sådana människor som är dåraktiga, sådana som vet att det ingenting är inför Gud, som har förkrossade hjärtan och brustna själar. Det som vet att det behöver Kristi perfekta och fullkomliga gärning på korset för att komma inför Gud. Så, sista versen då för detta kapitel och hela detta stycke. Vers 16. För vem har lärt känna Herrens sinne? Vem kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Som vanligt så då avslutar Paulus sina argument med att hänvisa till skriften, citera skriften. Citatet i den här versen är då hämtat från Jesaja 40, vers 13. Där han då ställer upp citatet på ett sätt så att det blir en retorisk fråga med det självklara svaret att ingen kan göra det. Ingen kan undervisa Gud. Ingen kan känna Herrens sinne. Detta bör vi se som ett bevis för att den oandliga människan inte kan bedöma det andliga. Bedöma Guds vishet. Det kan inte bedöma det som anden har uppenbarat för det andliga. Det kan inte bedöma det andliga. Det kan inte bedöma det som kommer från ovan. Eftersom anden inte har uppenbarat det för dem. Och det bestyrker då Paulus här genom att citera profeten Jesaja kapitel 40. Där det då handlar om Gud som frågar sig vem som kan undervisa honom. Vem bland alla världens folk, alla nationer, alla riken, alla människor på världen kan komma och visa honom och mäta upp himlens vidd? Vem kan samla jordens stoft i ett mått? Så vilken världslig vishet kan med sin kunskap och sin förmåga bedöma visheten från Gud som den uppenbaras genom Guds ande och förverkligas genom Kristus på korset. Vilken människa kan sätta sig ner och undervisa Gud och visa honom var han har fel och var han bör göra bättring. Varför hans kraft är svag och hans vishet är dårskap. Vilken människa kan göra det? Vilket rike, vilken kung, vilken härskare, vilken vetenskapsman har en sådan vishet att vi kan sätta sig ner och påstå att det känner Herrens sinde? Nej, ingen människa kan göra det. Inget skapat ting har förmågan att göra det. Så underlägsen är världslig vishet. Vår lilla uppfattning av världen, av verkligheten, det lilla som vi kan se och undersöka och lära oss om, är så mycket lägre än Guds vishet som uppenbaras i korset, i Kristus Jesus. Men vi har Kristi sinne, avslutar Paulus med. Två saker ska vi ta med oss från denna korta avslutning. Men vi har Kristi sinne. Och det ena är att den oandlige som inte lär känna Herrens sinne, som inte kan undervisa honom, som inte kan bedöma Guds vishet, ser inte saker och ting från Kristi sinne, alltså från hans syn. Den andlige däremot, som har fått ande, som har fått Kristi ande, kan se saker och ting ur dess rätta sammanhang med Guds, eller med Herrens egna ögon, om du så vill. Vi har Kristi sinne, betyder att vi har förmågan att förstå och bli formade enligt den vishet som sätter fram Kristus och hans kors som Guds kraft i frälsning. Men detta ser vi att människors väg inte är Guds väg. Att det som är människors tankar inte är Guds tankar. Vad som uppfattas som dåraktigt är själva verket vist. Vad som uppfattas som svagt är själva verket starkt. Att proklamera Kristus som korsfäst är att ha Kristi sinne. Vi ser Guds vishet i korset. Vi ser hans kraft i den korsfäste Messias. Vi ser dårskapen i världen som förkastar allt detta. Men vi har Kristi sinne att tro evangelium. Att förstå Guds vishet. Det är den första saken. Och den andra är att Paulus här igen likställer Kristus med Gud. Jesaja, som Paulus alltså citerar, är ordet för Herre, Jahve. Jahve som är alltså namnet på den enda guden. Här i första Korinthierbrevet är ordet som Paulus använder, Kyrios, vilket betyder Herre. Kyrios är alltså densamma som Jahve. Och vem är Kyrios i den här versen? Kristus. Vem är Kyrios i Jesaja? Jahve. Jahve är alltså Kristus. Och Kristus är Jahve. Kristus är alltså Gud. Det är redan andra gången vi ser Paulus citera från Gamla testamentet för att visa att Kristus är Gud. Så då, med det sagt, så har vi kommit igenom detta stycke om Guds vishet och världens vishet som vi redan började på med i förra kapitlet. Vi har konstaterat att Guds vishet predikas i evangelium. Det är Kristi kors. Det är Kristus och honom som korsfäst. Det predikas inte genom vältalig vishet, som Paulus sa i kapitel 1, vers 17. Det är alltså detta evangelium, denna vishet från ovan som vi har behandlat här på olika sätt. Källan till den, vad som kännetecknar den, hur den predikas, att den predikas, förkunnas. och hur mycket större den är än världslig vishet. Detta har varit vårt fokus här i dessa verser. Så då, när vi kommer till slutet av detta, så bör vi göra någon form av självrannsakan. Vad kan vi göra för bedömning på oss själva? Hur påverkar det oss? Vad bör vi ta med oss härifrån? Vilken slutledning bör vi göra? Så för oss som tror, vi som verkligen har anden, visheten från ovan är inte din. Du har inte kommit fram till den själv. Det är inte ditt eget förstånd. Det är inte din egen kunskap, din egen förmåga som har gjort att du lärt känna Herren. Den är en gåva från Gud. Så kan du nu i detta skede göra någonting annat än ge ut av dig själv åt den Herre som har uppenbarat det för dig. Som är denna vishet. Som har lidit och dött på detta kors. Hur kan du göra någonting annat än falla ner på dina knän i beundran av denna Gud som låtit oss få ta del av hans vishet, som har låtit oss få våra ögon öppnade och bortvända från världens vishet som går mot sin undergång till en vishet som är evig? Nu kan vi inte göra annat än tacka Gud för det ofattbara han har gjort. Så sök nu honom och du ska finna honom. Meditera dagligen över hans ord. Ta inte en enda stund ifrån denna chans att få lära mer och mer av Guds vishet. Be att den helige ande undervisar dig. Be att han öppnar upp dina ögon så att du skådar undren i Guds undervisning. Tro att det verkligen finns vishet i dessa ord. Dessa nådens ord. Dessa som verkar som dårskap för världen. Så ta vara på den tid du har. Den korta lilla tid du har här på jorden. Den lilla dyrbara stund som Gud har gett dig i sin nåd. För vissa fick aldrig spendera en lång tid här. De fick aldrig studera och läsa och leva i sanningen av dessa ord. Vissa fick aldrig chansen att höra dessa ord. Syns det i din tid, i ditt liv, i din förtröstan på Gud? Lever du som att du skulle dö imorgon och detta är din sista chans att lära känna Gud genom hans ord? Lever du som att du ikväll måste böja knä inför Gud och svara för allt det du har gjort här i ditt liv, med den stund som du har fått, med det liv du har fått, med den kraft du har fått, med det förstånd Gud har gett dig? Gud har gett oss så mycket gott. Han har gett oss förmågan att läsa. Han har gett oss hälsa. Han har gett oss liv. Han har gett oss fred. Det står ingen utanför denna byggnad och hotar att kasta oss i fängelse för att vi är kristna. Vi behöver inte gömma oss i någon grotta någonstans eller ute i skogen för att hålla gudstjänst, för att lära känna Gud. Syns det i ditt liv? Syns det i det du gör? Syns det att du lever för en vishet som är mycket, mycket större än världslig vishet? Eller lever du på samma sätt som världen? Lever du på ett sätt som är förgängligt? På ett sätt som inte kan veta vad som är sanning? På ett sätt som inte kan veta vad som är vishet? Lever du på ett sätt som ser mer ut som en oandlig människa än som en människa som har anden? Ta vara på din tid. Ta vara på varje tillfälle. Ta vara på denna stund. Och på ikväll och på imorgon. Och så många dagar som Herren än ger dig. För vi har sett hur människor, i synnerhet i denna tid, är villiga att ge ifrån sig all sin frihet. Ge ifrån sig allt det goda de har. Bara för att bli säkra från en sjukdom som inte ens dödar alla människor som den drabbar. Och hur det inte ens kan bli säkrade mot det. Vi ser hur folk fullkomligen kastar sig in i vaccinationsköerna för att få någonting som i bästa fall ger dem ett litet skydd för en kort tid. Har vi blivit som denna värld som förtröstar på någonting så förgängligt, någonting så lönlöst, någonting så dåraktigt? Vi är alla döende. Vi har alla den döende sjukdomen i oss. Det finns inget vaccin mot det. Inga begränsningar. Bara Kristus Jesus tar bort den döden, den sjukdomen från oss. Så att vi kan leva i evighet. Syns det i ditt liv? Lever du som att du har fått detta fantastiska Kristusvaccin? Och lever som att du har evigt liv? Som att vad en världen gör mot dig och tar ifrån dig allt det du uppfattar som dyrbart och gott, så lever du som att du har vunnit allt. Du har all andlig vishet. Du har all andlig välsignelse. Lever du på detta sätt, kristen? Eller skäms du över detta? Så som världen vill få dig att skämmas över det som du uppfattar som dårskap och svaghet. Lev inte så. Sök Gud med större iver, med större nit älskan. Vet du inte att Satan är som mest aktiv när du är som närmast Gud? Att han kastar de största hindren i din väg. Att han sätter de allra största prövningarna i ditt liv när du är som närmast Gud. Och det är då du är som minst, då du har som minst motgångar, minst problem. Då livet verkar gott och ingenting kommer emot dig. Då du likgiltigt missar varje tillfälle att lära känna Gud. Det är då som Satan skrattar allra mest. Och hånler hur vi missar våra chanser att lära känna denna Herre. Han ser på när vi låter dagarna ticka bort istället för att söka vår Gud. Så sök nu Gud. Sök honom i hans ord. Studera ordet, meditera över det, be över det. Gör som George Müller gjorde när han läste Bibeln på sina knän. Han läste den 4 gånger om året. Han bad över varje vers i Bibeln. Han tog vara på sin tid med Gud. Och Gud gjorde många stora ting genom honom. Så dra dig närmare till Gud. Ropa till honom. Han ska öppna dina ögon. Han ska låta dig se all denna underbara undervisning. Denna nåd som finns i dessa ord. Vi har Kristi sinne. Vi kan se Guds vishet. Vi kan förstå det. Varför inte ta vara på denna tid? Detta tillfälle, denna förmåga som inte dina icke-troende bröder och systrar har fått. Ska det stå där på domens dag och säga, han där och hon där fick allt detta. Jag fick det inte, men han och hon levde som jag. Ska vi måste höra dessa skammens ord då? Eller ska vi vända om och söka Gud? Förstå, verkligen förstå, ta vara på ordet som ges åt oss. Och förstå vem Gud är, tillbe honom. Så vi på domens dag får höra, han där levde som han trodde. Han där läste ordet och levde enligt det. Och för alla som inte tror, det som Jag ber ska få höra detta ord även om det inte nödvändigtvis är här idag. Detta är en chans för dig att vända om. Dina ögon har inte blivit öppnade. Vi vet att det är så. Att Gud i sin vishet inte har undervisat dig. Inte har gett dig sin helige ande. Men nu har han låtit dig få höra detta ord. Han har kanske satt en bibel i din hand. Han har gett dig så mycket gott. Du kanske säger, varför håller Gud mig ansvarig? Då jag inte kan förstå. Men nu har han gett dig allt detta. Han har gett dig ordet. Han har gett dig förkunnelsen. Det finns många människor som aldrig har hört evangeliet. Men du har hört det. Du har hört det. Du har hört om Kristus. Du har hört om korset. Ta vara nu på denna chans som ges åt dig. Varför skulle Gud låta dig höra dessa ord? Varför skulle han ge dig av sitt egna dyrbara ord som han genom många heliga människors blod och offer har bevarat i denna dag? Om du bara kastar bort det, spottar på det, avvisar det. Varför gör du din dom så mycket större? Varför låter du glöd samlas på ditt huvud? Varför låter du ditt straff bli så mycket värre? Nej, vänd om denna dag. Tro att Gud verkligen är en levande Gud. Att han har sänt sin son för att dö för syndare. För att dö för det som vet att det ingenting är. För det som vet att det är syndare inför Gud. För det som kommer inför honom och bekänner och säger, jag är ingenting jämfört med dig. Jag har all världens vishet, men jag kan inte göra någonting med den. För sådana människor har Kristus blivit sänd för. Han kom för att söka och frälsa det som var förlorat. Inte för det som var högmodigt vist. Stolt. Sätt ditt hopp till denna Gud och tro evangelium. Löftet i skriften är att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Åkalla Herrens namn. Vänd om och tro på evangelium. Tro på Gud. Tro på Kristus som dog på korset. Inte bara på själva händelsen i sig, att den har hänt, utan tro att han har gjort det för att frälsa människor från deras synder. Tro att han är Gud. Att han är Guds vishet. Tro att det finns frälsning och evigt liv i hans namn. Tro att du trots din synd, trots din ovärdighet inför levande Gud, kan få frälsning, förlåtelse för dina synder. Få dina kläder tvättade rena. Du kanske kommer inför korset denna kväll och tänker, varför skulle Gud ta emot mig? Jag har syndat ända sedan jag var barn. Så länge jag kommer ihåg har jag gjort det som är fel, och jag vet att det är fel. Men det är just sådana människor som Gud finner glädje i att frälsa. Det är just sådana som du. Som ser sig själv som ovärdiga. Och som ser och förtröstar på detta kors och på denna Kristus som hänger där. Som har blivit upphöjd. Och som frälser var och en som kommer till honom. Tro och förtrösta på denna vishet som verkligen går långt utöver all världslig vishet. Vänd om och tro på den korsfäste Messias. Amen. Låt oss be. Helige Fader. Vi kommer inför ditt ansikte, djupt medvetna om vår egen ovärdighet, vår synd, vår förtröstan på det som är av världen. På att vi så ofta vänder oss om från det som vi har fått uppenbarat för oss. Förtröstar på det som är förgängligt. Åh, Fader, förlåt oss vår synd. Se till oss i nåd. Herre, så som du i alla tider har sett till dina barn. Att du inte har räknat deras orättfärdighet som någonting som behöver bestraffas. För att Kristus Jesus en gång har friköpt oss från detta straff. Åh, Fader, se till oss igen i nåd i denna dag och i denna stund. Åh, Herre, hjälp oss att ta vara på våra tillfällen. Våra stunder tillsammans med dig. En dag är vi borta från denna jord. Vi är som gräset som en dag står på ängen och nästa dag kastas i ugnen. Fader, vi är som blomman som blommar ut idag men vissnar ner imorgon. Åh, Fader, vår tid är så kort. Åh, öppna våra ögon så att vi kan skåda undren i din undervisning. Åh, helige Ande, undervisa oss. Ge oss mer av Guds vishet. Åh, Fader, hjälp oss att förtrösta på denne korsfäste Messias. Må det vara vår vishet, vår kraft. Och Fader, vi ber för dem som inte känner dig. För de som har hört dessa ord och som har blivit stuckna i hjärtat. Fader, vi ber, gör ett mirakel i dem. Fräls dem, Fader, för dem till Kristus. Låt dem få sina ögon öppnade. Må de se att deras förtröstan på världen och dess vishet går mot sin undergång. Att det är på väg mot det eviga straffet. Att inget annat än din nåd håller dem borta från den eviga elden. Åh, Herre, öppna deras ögon. Må de vända om redan denna kväll till Kristus Jesus, till hans kors, till dig, Fader. Åh, Herre, vi ber för dem. Vi ber att du öppnar deras ögon. Vi ber som ett heligt utvalt prästerskap. Ber för dem som inte förstår. Ber för dem som inte kan se. Åh, Herre, vi har fått Kristi sinne. Vi förstår. Vi ser vilken dårskap det är fast i. Herre, vi ber för dem. På samma sätt som Kristus ber för oss. På samma sätt som han är vår överste präst. Fader, vi ber för dem som inte känner dig. Vi känner alla här någon som är fast i sina synder. Som är fast i sin förtröstan på världen. Åh, Fader, förbarma dig över dem. Redan denna kväll, Fader, visa din nåd och din styrka genom ditt evangelium, genom Kristus Jesus. Fader, vi ber dessa ting, må ditt namn bli förhärligat genom vår uppståndne Herre, vår Kristus Jesus. I hans namn ber vi. Amen.